Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Till Britta och Parisas podd. Detta är avsnitt 53.
Varje vecka levererar vi de viktigaste snackisarna, de bästa och sämsta filmerna och så vidare.
Just denna vecka såklart har jag utifrån Golden Globe-nomineringarna tagit en titt på Malous numera ökända självbild utifrån den debatt som förs. Och såklart några välvalda frågor kring filmerna Marriage Story och The Irishman.
Och så kommer vi prata lite grann om varför Sveriges regering ser lite pinsam ut om man jämför med resten av de nordiska länderna. Och sen så kommer jag tipsa om ett absolut måste nu inför ledigheter, en bok som ni måste läsa.
Välkomna!
Jag förstår att du undrar, Parisa, vad jag har i gottepåsen den här veckan.
Givetvis.
Ja. Först och främst så kan jag berätta att jag är besatt av en bok som jag läser nu. Och grejen är att det, ibland så hamnar jag ju så nära ska vi se mig lite som en alkoholist som är periodare. Alltså jag är väldigt mycket så med böcker att ibland så bara dyker jag rakt ner och då gör jag bara det tills det är klart. Och
det kanske är lite magstarkt. Vi behöver inte ta hela vägen till alkoholist, men vi kan säga periodare liksom GV, att han dricker halvårsvis.
Ja, okay.
Eller han själv i alla fall proklamerar att han jobbar så. Ett halvår är det påsupat. Ja. Ett halvår är det av,
ja, okay.
För att balansera upp.
Men jag har ju inte lika mycket stamina i mitt läsande, så det är ju mer korta intervaller. Det är mer som en sån där som slutar dricka varje måndag och sen på torsdag så börjar man igen.
Ja.
Men i alla fall så håller jag nu på och läser Karin Smirnoffs andra bok. Jag pratade ju tidigare i podden om en bok som heter Jag får ner till bror. Augustpris nominerad. Jättebra. Alltså fan vad bra den är. Jag kan bara säga bra. Jag orkar inte.
Men Karin Smirnoff har ju någon slags trilogi på gång. Är det så vi ska tolka det?
Jo, men precis. Alltså så här är det. Hon skriver då en, alltså Jag får ner till bror handlar om ett påhittat by ute i glesbygden, Smalånger, där en tjej kommer hem till familjens hus kan man säga, och där hennes tvillingbror bor. Och det är typ allt jag vill berätta, för den är så pass välskriven och bara bra, och framförallt så är den så fruktansvärt alltså den är väldigt stark igenkänning för mig som kommer därifrån, och det är väldigt mycket så här dialekt och så, men som jag har förstått det så är den är typ populär hos alla, för jag tror att väldigt många kan relatera till den där mentaliteten som finns i glesbygden, kanske även fast man inte själv kommer därifrån, eller små platser överlag. Och sen så är det här då uppföljaren som jag har börjat sluka nu, Vi får upp med mor. Det är lite lätt att blanda ihop titlarna här, för de heter lite likt, men, och den kom i våras och nu är det redan på gång den tredje delen i det här som heter Sen får jag hem.
Okej, så det är en otrolig produktionstakt.
Ja, alltså jäklar vad hon jobbar på. Vi ska se om man får veta, den ska komma i april.
2020,
exakt. Och det som är så himla bra med Karin Smirnoff är som en författarkollega till henne kan man väl säga, också Augustpris nominerade Emma Adbåge, och jag började snacka om det här för jag la upp några citat på www på stories, och då så sa Emma Adbåge att det som är så bra med Karin Smirnoff är att hon underskattar inte läsaren. Förstår du vad hon menar med det.
Att det inte är övertydligt.
Ja, men exakt. Alltså att det finns en tro på att läsaren kan hantera ganska mycket. Mm. Och lite så här ofärdiga meningar. Och det är mycket som man kanske mer förstår utan att det skrivs rakt ut. Och det har hon gjort så himla, himla bra. Sen så är hon också... alltså dialog är otroligt bra och välskriven. Sen är hon också ganska rolig. Jag tänkte läsa faktiskt en liten, liten bit.
Please do.
Som är... För det som händer då vi får upp med mor, det är att Jana och hennes tvillingbror, de åker upp till Tornedalen för att reda upp lite släktaffärer, kan man väl säga. Och där finns det en typ religiös sekt som jag tror anspelar lite på lästedianer. Den omnämns, de kallar det bara för gemenskapen. Men det är så här kvinnor med chalett och sånt där. Ganska kuvade kvinnor, och då är det bara en liten bit ur boken som låter så här. Thomas såg på sin fru. Vi är varandras allt, sa han. Eller hur, Lena? Lena hade fullt upp med att stilla sin minsta. Hon tittade upp och nickade mot sin man. Jo, sa hon. Naturligtvis. Innan vi träffades bodde jag i Eskilstuna. Jag flyttade upp för att komma närmare Gud. Menar du att Gud bor i Norrbotten, undrar jag. Det där var inte kul, sa bror. Thomas försöker ju berätta något. Ja, men tomten bor ju i Rovaniemi, så varför inte, sa jag. Mm. Jag tycker det är en så jävla bra ton. Det är punkter på precis rätt ställe. Jag har lagt upp flera citat på stories, och folk verkar verkligen så här slukas av det här, den här speciella
takten. Ja, jag såg dem. Och jag är ju väldigt svag för att bygga ton överlag. Det är ju bland det svåraste man kan göra, att skapa en sammanhållande stämning på något sätt. Ja. Och största elogen till en författare egentligen, när man kan rycka ut stycken eller meningar och det är igenkännbart. Ja. Vem som har den här, skrivit,
ja,
det här,
just
så att
det.
Man ser hela,
ja,
kontexten.
Men det har du faktiskt rätt i. Att det är så pass starkt liksom i sin, även bara i små, små stycken. Jag måste läsa det här om hennes mamma också.
Ja.
Brukade, allt det här är skrivet med punkt, inga frågetecken. Brukade vi kramas? Satt jag i hennes knä? Lutade jag mig mot hennes bröst och hörde hjärtat slå under rovellsklänningen? Strök hon mig över håret och sa saker? Alltså jag började typ lipa nästan, fast det knappt är sorgligt. Ah. Ja, men det är ju det där kärva, det är väldigt, det är en ganska destruktiv familj som påverkar Jana att kanske själv göra lite destruktiva val i sitt liv framöver. Och det är väl på något sätt i både hos henne och hennes tvillingbror, så har de ju som, det är någon sökande som är på gång här. Och de läser det på lite olika sätt. Men alltså framför allt, jag skulle vilja säga så här, bara, det är bara bra. Liksom, det är bara synbra. Så den håller jag på att läsa.
Och förutom, du håller på att läsa den nu. Vill vi lägga den i ett speciellt fack vi har här?
Då vill vi lägga den till obligatoriska läsningen i hashtag BP Bokklubb.
Jag vill bara lägga till att nu när jag googlar Karin Smirnoff för att se hur jag ska beställa hennes böcker, fick jag upp en intervju i samband med hennes Augustpris-nominering. Ja. Att hon ju romandebuterade vid 54 års ålder.
Och det är ju typ, alltså det var ju med den här Jag får ner till bror, så att det är ju typ 2 år sedan.
Men det är som man så fruktansvärt svag för, ju, såna historier, såna berättelser, att hon inte har jobbat heller med skrivande eller berättande i någon form innan egentligen heller. Hon har varit karateinstruktör, Systembolaget anställd, i och för sig facktidningsreporter.
Ja, hon är journalist i grunden.
Men jätteintressant. Men vet du vad som, tack för tillskottet, men vet du vad som är, till BP.
Vet du vad som är mest intressant? Och det höll jag nästan på att glömma att nämna nu. Men lite inside information från våran gemensamma bekant Maria Lindholm, som är på The Weekend. Mm. Hon intervjuade Karin Smirnoff på scen, jag gissar på typ bokmässan eller liknande. Och hon sa att rättigheterna är sålda till en tv-serie. Det kan ju både bli liksom, alltså det kan ju bli sån jävulsk pepp, men det kan också, det är så viktigt att det är rätt produktionsbolag och regissör som tar hand om det här.
Och casting. Jag har för mig att Britta Zachary behöver göra sin skådespelare.
Absolut. Snacka med mig.
Du får vässa på hemdialekten.
Ja, för fan. Kasta mig för helvete. Men alltså, vänta nu. Parisa, jag vill ta tillbaka det där. Alltså, jag skulle väl förstöra hela serien. Inte vill jag vara med i en serie som jag är svinpeppad
men
på.
Men sluta. Jag har lagt fram okay. det här. Det här ligger på mig, om. Det här ansvaret. Ja, jag löser det.
Okej. Okay. Nästa grej är gottepåsen, Parisa.
Ja.
I och med att Sanna Marin, 34 år gammal, har blivit vald till Finlands nya statsminister. Så leds Finland numera helt av kvinnor. 5 stycken. 4 av dem,
ja.
4 av dem är under 40.
Men det är otroligt.
Det är faktiskt helt otroligt.
Men alltså, får jag säga en sak om det här? Jag vet att du är på väg dit nu. Men jag hörde om det här jag hade på Nyhetsmorgon här i morse. Mm. Va? Och så var det TV4-nyheterna. Och de proklamerar då att det nu bara är Sverige i Norden som inte just nu har en kvinnlig statschef. Ja. Och de misslyckades med att poängtera att Sverige är också det enda landet som aldrig haft en kvinnlig statschef. Ja. Så när vi liksom funderar på men Sverige är så jämställt land hit och dit, de här absoluta sanningarna som vi har ganska lite grund för egentligen numera. Det faktumet tycker jag svider. Ja. Det är ganska genant.
Det är faktiskt, det är sant. Och jag pratade med en vän till mig som får vara anonym eftersom hon på sätt och vis kanske har att göra med mycket politiker i sitt jobb. Men hon sa det att just, alltså, Socialdemokraterna är så förvånansvärt liksom gammeldagsa inom det här. För det finns ett lite yngre garde där med folk som är kanske lite mer så här drivna av hjärtefrågor. Men alltså, om du tittar på typ så här, Morgan Johansson, Mikael Damberg, Anders Ygeman, Eneroth. Alltså det är bara som en, det är som en sörja av sån här typ lite grå snubbar. Kan du plocka någon av dem i en lineup, och kan du plocka något som någon av dem brinner för?
Nej, men och kolla också på hur kvinnor som har varit aktiva i sossarna har behandlats.
Ja, du menar som typ as we speak med arbetsmarknadsministern. Som får kläskott för... Ja, det är lite oklart. Jag vill inte ge mig in i det.
Bland annat, men så här också. Jag fick upp på en notis nu. SD, högsta siffra någonsin bland män inom LO. Alltså, jag tror att Sveriges arbetarrörelse har misslyckats med att inkludera en viss kvinnosyn, en viss humanistisk värdegrund. Jag säger det rakt ut. Jag känner verkligen att det är... något som har en rot i Sverige som vi aldrig pratar om.
Det mest intressanta i det här, Parisa, vet du vad jag tycker det är?
Nej.
Att den här artikeln är en plusartikel på aftonbladet.se.
Fick den dig att signa upp då?
Alltså, det var nära. Det har nog aldrig varit närmare, men jag fortsätter vägra. Det blir som en följetong.
De har börjat inse... Gud vad kul, de har börjat inse värdet av liksom feministiska läsare.
Ja, men det är ju det.
Som vill klicka sig in.
Det är exakt det
här
säger.
Och inte bara så här, hur gick det sen för Pippi-skådisarna? Tjack! Och så vidare.
Utan här har de fattat... jag tycker att det säger någonting om vår samtid. Kanske mer än att en kvinna blivit vald till statsminister. Yngsta någonsin i Finland, så är det faktumet att det är en plusartikel på aftonbladet.se.
Det säger allt.
Och så lite snabbt så här i julsångstider så vill jag bara nämna det faktum att en av världens bästa jullåtar, Baby It's Cold Outside, har ju kommit nu. John Legend har släppt en ny version tillsammans med Kelly Clarkson.
Ja, för den är ju inte en av världens bästa jullåtar. I alla fall inte innan det här.
Va? Nej, men, jo, jag,
du har väl hängt med.
Nej, men alltså, nu förutsätter jag kanske att nu gör jag sådär som Karin Smirnoff gör, att jag tror ganska högt om lyssnarna. Nej, men jag tänker att ni alla vet varför den inte är så bra. Det är för att den har en lite rapey text, lite date rape stämning. Kvinnonarrativet försöker hela tiden gå hem, och han håller på att hitta så här anledningar att hålla henne kvar.
Men det här är ju ännu ett steg i John Legends fortsatta så här, female ally-tillvaro. Han är väl en av dem... Han är väl, så helt otroligt att vara gift med Chrissy Teigen. Han är ihop... Han måste ha den enda mannen som har gift sig med en... Hon var ju det när de gifte sig, så jag säger det för att det är relevant. En Sports Illustrated-modell. Och ändå hålls till en sån otrolig standard. Ja. Förstår du? Nu är ju hon en sanningssägare av rang.
Verkligen. Jag
är
ju jag vet. Det vet jag.
Men vid den tiden var hon ju det. De träffades på en musikvideoinspelning där han ju uppenbarligen blev ihop med modellen som var där för att spela hans kärleksintresse.
Det här kände inte jag till.
Så det är ju en liksom workplace-relaterad grej, men att det var såklart med samtycke. Ja. Och han har ju sedan dess, alltså han är ju jätteaktiv, inte bara frågor om rasism utan feminism. Den enda som är ute och säger ifrån kring saker som hans branschkollegor håller käften om.
Vi gillar, John Legend. It's your body and your choice. Eyes are like starlight now. One look at you, and then I fell. I ought to say no, no. Then you no, really no. ought to go, go, at go. At least I'm gonna say that I tried. Well, Murray, he just pulled up outside. I really can't stay. I understand, baby. Baby, it's cold outside. Men samtidigt så på något sätt så kvarstår ju den här frågan, eller det som vi liksom alltid tar upp, och jag är lite nyfiken på vad du tycker. Alltså, ja, men för många säger så här, ja vad fan, ja men det är en låt från gamla tiden. Ska man hålla på och ändra i historien?
Men ändra, den är ju bara, det här är ju en ny uppdaterad version. En sak om man gick in i så här, alla filer någonsin och skrubbade den gamla texten.
Alltså typ som man har censurerat Pippi-böcker till exempel, med vad hennes pappa har för
man
jobb.
Det alltså?
Ja, jag är ganska säker på att hennes pappas jobb, inom citationstecken, ja. Det är nog lite friserat, tror jag.
Okej, jag tror inte det var det i böckerna, utan jag förstår. Nej, men där är det ju också en uppdatering. Sen kan de få ligga någon dammig låda på någon bibliotek för liksom arkiveringens skull. Liksom vi har berättelser om transatlantiska slavhandeln. Ja. Den sög, men det är nog bra om vi känner till att den sög.
Precis, och sen så kan man ju tänka...
Väldigt, väldigt
ja,
förenklat
men exakt.
Nu.
Men jag kan också känna så här, bara för att... Alltså, bara för att alltså en sång är ju inte nödvändigtvis ett jätteviktigt historiskt dokument. Det är inte som att man, det är inte som att den handlar om förintelsen och om detta må vi berätta, utan det är ju liksom en sång som handlar om en snubbe som försöker tjatsexa till sig en tjej, och det, jag känner inte att någon är riktigt ledsen att den har fått en uppdatering.
Ingen som vi bryr oss om i alla fall.
Hi guys, I'm just waking up and I just heard that I got nominated for Best Supporting Actress for a Golden Globe. Oh my God, it's been 20 years since I was nominated for Selena. I just want to thank the Hollywood Foreign Press Association for this incredible honor. I am humbled and so excited to be recognized for this role as Ramona in Hustlers. Thank you so much and I'll see you at the Globes.
Det vi hörde där var alltså en grovt filtrerad video på Jennifer Lopez Instagram-sida där hon ju annonserar och kommenterar att hon har fått en Golden Globe-nominering för Ramona i Hustlers.
Mm, som du trodde.
Som jag trodde! Och vet du vad det här innebär? Att det här har hänt.
Att du, ditt ego växte.
Det är dags för mig att börja leva igen. Det är fucking award season!
Wow, wow, wow! Brr,
brr, brr. Det viktigaste i mitt liv. För någon annan kanske det är sommar eller barna. Jag vet inte vad ni har för er. Men det här är början på award season och det börjar med Golden Globes och sen är det raskt vidare till Oscarsgalan. Sen är jag väldigt redan ganska less på J-Lo's otroligt underdåniga stil i de här olika samtalen kring Ramona.
Vadå,
förstår du vad jag menar?
Nej, vadå?
Men hon är så otroligt tacksam. Otroligt liten inför
men hon är still Jenny from the block.
Nej, men jag tror att det är för att hon ses,
God.
Hon känner sig själv som en kommersiell liksom, ful status på J-Lo. Och jag som sagt pratade om hennes roll i Hustlers och varför den är kommer vara en stark bidragande faktor i hela award season i några avsnitt sen. Men det här leder oss till alla andra Golden Globes nomineringar. Jag ska dra igenom ett litet gäng vad som sticker ut. Men det här
har
du
sett. Jättekul. Nej, jag har inte sett det. Det är det okay. Som är så kul. Så då kommer du få min äkta reaktion på exakt allt.
Men, och i detta tänkte jag ta upp två av de kanske mest framstående verken som har haft premiär nu i veckorna. Bland annat Marriage Story och såklart The Irishman. Och en debatt som har försiggått i Sverige senaste veckan. Så det har du också fram emot. På tv-sidan, om vi börjar där, det var inga så kallade broadcast-serier som var med i toppkategorierna, alltså drama och kontra komedi.
Va? Är det sant?
Nu har vi kommit dit. Det är bara streamingtjänsternas tv-serier som platsar. Så det är mycket snack om det. Ja. Och sen är jag ledsen att se att till exempel Euphoria, Veep och Handmaid's Tale skiter jag i, men de fick inga av de här kategorierna. Årets drama eller årets komedi. Lite märkligt tycker jag med just Euphoria.
Ja, verkligen.
Ja. Men det kanske blir Emmys snarare som plockar upp den. Och sen,
förlåt, får jag bryta in bara?
Ja, visst.
Hur ser du på det där? Alltså, är det någon sorts erkänd skillnad mellan Golden Globes och Emmys som gör att du tror att Euphoria är mer Emmy-material?
Absolut. Golden Globe har ju adderat tv-seriekategorierna. Och Amy Poehler har ju skojat om att det här är galan där the rat-faced people of TV får sitta bredvid de gyllene gudarna inom film. Ja. Och de här gränserna luckras ju upp allt mer, men det är fortfarande en ganska konventionell syn på så kallad rörlig bild. Och jag tror att just serier som lutar sig mot musik eller traditionell liksom, dramaturgi och sådär går alltid väldigt bra på just Golden Globes. Men en serie som bara fick en enda nominering fast den plöjde på Emmys och inte tycker jag rättfärdigt, det var såklart Game of Thrones.
Mm.
Jag blev glad att de fick en enda nominering och det var till Kit Harington, hans skådisinsats.
Jon Snow.
Och det säger ju allt om den sista säsongen. Det kanske behövde den här extra tiden för juryn att inse att så här, nej, men den håller inte.
Nej.
Kontra Emmy-galan som ganska snabbt in på då att den slutade gå gav det en massa nomineringar och priser. Så det gladde lilla mig. Sen som väntat i tv-drama-kategorin så hittade vi typ Big Little Lies, The Crown, Killing Eve, Morning Show, Apples första nominering med andra
ord.
Och såklart Succession.
Vad sa du, vilken kategori är de nominerade i? Eller sa du bara generellt nu?
Att nej, det här var bästa drama. Jag tar bara de övergripande. Och sen på bästa komedi så hittar vi såklart Barry, Kominsky, Politician, som vi ju har lagt mycket tid på här i höst.
Verkligen.
Och våra favoriter, Fleabag och Marvelous Mrs. Maisel.
Oh.
Så det är Fleabags första Golden Globe-nominering. Otroligt kul.
Men otroligt väntat då, givet hur det gick
på
Emmy-galan.
På filmsidan då, Netflix leder ju såklart 17 nomineringar. Och de har fått sina första nomineringar för Best Picture Drama någonsin. Och det är med The Irishman, Marriage Story och den här nya The Two Popes med Anthony Hopkins bland annat. Och i bästa film så är det inte så många överraskningar. Joker är med såklart. Drama alltså. Och bästa filmkomedi, inga jätteöverraskningar. Bland annat Jojo Rabbit. Och det folk har snackat mest om är dock att inte en enda kvinnlig regissör har blivit nominerad i år. Vi har Greta Gerwig med sin Little Women. Som kommer bli en väldigt stor film gissningsvis med Timothy Chalamet och Saoirse Ronan. Ava DuVernay, When They See Us, kvinnliga regissören till Hustlers och så vidare. Så det är mycket debatt nu kring vad mer som behöver göras egentligen för att juryn ska representera tillräckligt väl för att tycka att det är värt att ge ett pris. Det är ju bara Barbara Streisand, sjukt nog, som har vunnit den här kategorin någonsin som kvinna.
Vad var hon regisserat då?
Det var 1984 för Gentle som hon fick. Det. Den gamla goa, den har du stenkoll på.
Ja, men alltså, jag vet, för att jag är besatt av judendom, så att jag kan ju att man kan referera till Gentle, men jag har aldrig
Jaha,
sett
det. Jaha, som fan. Ja. Så nog om det. Nu tänker jag att vi tar oss in till vad jag tycker är den värsta snabben. En snabb är alltså vad man kallar de som har gått utan nominering. Och det är ju When They See Us, som jag blev mest chockad över att den inte fick en nominering.
Jäklar.
Det är ju kanske den mest gripande tv-upplevelsen i år, i min bok.
Så här, Ava DuVernay, hon är ju en sån, jag unnar henne att vara nominerad i det här. Jag såg på, har du noterat att Reese Witherspoon har ett tv-program på Netflix där hon åker runt och träffar inspirerande kvinnor?
Vad fan är det du säger?
Nej, men det är helt sant, och då träffar hon bland annat Ava DuVernay som, då jag tror, är Reese Witherspoon med i den här A Wrinkle in Time, kanske. Jag tror, för det, de pratar liksom bara om någon film, jag gissar för att Netflix inte har rättigheterna till den, så pratar de bara om filmen, och sen så säger, du kommer också fram att Reese blir kompis med Oprah när de gjorde den filmen, ja, bara en liten, ett litet PS. Men du vet, alltså, det är så det är väldigt Ava DuVernay är ju också en lite late bloomer. Du gillar ju såna som Karin Smirnoff. Alltså hon var, det var inte självklart för henne att bli regissör. Men det, ja, jag vet fan alltså. Och så blev den där Wrinkle in Time blev ju ganska hatad.
Verkligen.
Att, men man hade ju unnat henne lite sving uppåt.
Men just When They See Us var dels en tittarsuccé och en kritikersuccé och fick väldigt många viktiga priser på Emmy-galan, som ju var ganska nyligen. Det som var grejen med When They See Us, att den lyckades gestalta så fruktansvärt starkt hur den misstänkliggörande blicken faller på svarta och bruna pojkar. Och hur de här männen då som anklagades för en våldtäkt i Central Park på 80-talet och också hölls oskyldigt dömda för det väldigt, väldigt länge, hur man skapar nästan förövare när man har bestämt sig för att de passar med ens bild, ens uppfattning av en förövare. Och i den här andan då så tog jag mig an det som har hänt i veckan kring Malou. Malou har bjudit in olika rappare över tid, och en av dem är en kille som heter Einar. Han heter egentligen Nils. Han dök upp där och fick prata om sina texter. Han sitter där med sin mamma, som Malou väldigt tydligt markerar har vunnit en Guldbagge.
Jaha, vad är det för, vad har hon vunnit den för?
Ingen aning.
Uppfostran av barn.
Guldbaggevinnare, får man säga. Ja.
Einars texter, vi får höra hur de handlar om saker som våld och narkotika. Underrubriken till klippet är tokhyllade artisten Einar streck mamma har fått stå ut med mycket. På ett ganska höjt, busigt sätt.
Du säger att du har tagit ur, har du det?
Ja, jag tog mig liksom, jag hade inte ens hamnat liksom fullt där liksom. Jag hade inte, jag kanske var på väg lite hit och dit, men jag visste ändå att musiken skulle komma förr eller senare, och nu kom den nu
och räddade dig från det här, kan man säga. Så
på något sätt så är det här motsvarigheten till tulpwashing, fast inom liksom synen på den här frågan, att romantisera kriminalitet eller sådär. Det är inte tal om det här, utan det är att han har varit lite busig och haft lite, varit inne på lite fel vägar på något sätt. Och
lite pojksträck helt enkelt.
Pojksträck, där har vi det. Och detta blir då tydligare med den intervjun som folk har varit mest kritiska mot, när Greek Asso var med här i veckan. Och det är alltså en pojke med lite mer mörkt hår, va? Och ingen vit förälder som sitter bredvid i soffan hos Malou. Och där är under rubriken Greek Asso om sina grova låttexter. Citat, det är ju det som är inne nu. Så av det kan man tänka att han sitter där och proklamerar att, men vadå, jag gör ju det här för streamsen, jag skiter i om ungdomar går och säljer knark och skjuter varandra för på grund av mina texter. Det är ju absolut inte det som sker i intervjun, utan Greek Asso, för att vara en sån ung person, tonåring, reflekterar väldigt, väldigt mycket över våldet och narkotikans plats i Sverige just nu, mer än de flesta. Men varför behöver han ens sitta och prata om det här, tänker man dels. Kritiken har varit, skulle inte han få prata om sin musik? Och Britta, jag har kollat på båda, hela intervjuerna nu. Jag vill inte kolla bara på det som folk sprider på nätet och få min uppfattning därifrån. Och lite grejer här vill visa dig. I pratet om detta, han fick ju prata om sin musik, men i form av att allsmäktiga Malou ska kliva in som creative director och styra om lite.
Jaha. För jag tänker så här, skulle det vara helt okult att göra tvärtom? Att skriva texter där man liksom tar avstånd för såna här grejer och pekar på ljuset, hoppet, för det är mycket mörker i de här texterna.
Ja, det är det, men det är det som är inne just nu i alla fall. Om jag skulle släppa en låt på att, alltså, där jag tar avstånd från sånt, det är inte inne, det är inte min grej heller.
Så du skulle inte vilja skriva en text med mig?
Alltså, vi skulle ju jättegärna kunna skriva en text.
Ja, om kärlek eller om någonting liksom positivt, det finns en väg ut.
Ja, nej, det är alltid bra att göra så här låtar för vägar ut och sånt, men...
Hur uppfattar du Malous bild på situationen här? Det hon föreslår.
Alltså jag tycker att det är härligt att Malou tänker att en... ska vi se, hur gammal är hon? Hon är över 50 i alla fall. Kvinna i den åldern. Ska gå in och liksom vara medförfattare i hans musik.
Mm.
Det tycker jag, det var grovt.
Ja, för man tänker ju på det här gamla citatet, carry yourself with the confidence of a mediocre white man, fast Malou. Framväxer en bild av Malous oslagbara självförtroende, som en A&R på ett skivbolag, rent av. Och även här så är den här Greek Asso så otroligt, han orkar hantera den här situationen. Och förklara...
Alltså han har sånt, alltså det som borde få en guldbagge här, det är ju hans enorma spel, alltså när han tar den här situationen.
Och som ett proffs. Alltså Stefan Löfvens utskällda agendaintervju, han borde ta kurser från Greek Asso. Han är så han reflekterar över allt och han förklarar väldigt väl att, men det här är det som pågår. Jag skildrar ju bara det som pågår. Och är väldigt duktig i att, tycker jag, bolla vidare den här frågan från Malou. Och så fortsätter det så här, en fråga som lamslår då myndigheter, politiker, och så känner redaktionen på Malou, men vi har det mest effektiva sättet att få bot på problemet. En ung kille som har varit verksam här i 4 månader, inom bara musik alltså, exakt 0 i offentliga samtalet, han ska få axla detta. För... TV4 missar ju aldrig en chans till cross-promotion, som du vet. Man kollar på Nyhetsmorgon och så görs reklam för de andra programmen. Ett evigt kretslopp. Så vill du gissa vilken annan TV4-programledare de tar till för att dubbla på arsenalen mot denna tonåring? Vilken auktoritet i samhällsfrågor som kliver in i studion?
Nej, men jag vet det redan, men grejen är att... Men Parisa, jag hade inte kunnat hitta på... det här, för det hade varit för, det hade verkat för overkligt. Alltså de människor som de nu kastar in, det är så här, det är alltså det är vansinne. Alltså jag bara ser framför mig hur de har suttit där på redaktionen och bara, kan vi göra så här? Vi gör det. Åh, herregud.
Inkliver arga snickaren Anders Övergård. TV4 har helt förväxlat en hel struktur av utanförskap och social utsatthet och kriminalitet med en fuskbyggd sommarstuga.
Men min fråga till dig är egentligen, vad tycker du om kriminaliteten? Vad tycker du om att 15-åringarna går runt med vapen i händerna?
Nej, men det är ju det är absolut inget bra.
Nej,
det är ingenting bra. Det kan jag hålla med om, men det är så det är just nu. Mm. Det är därför det är många som...
Ja, men alltså det vet jag. Och det är ju det jag har upplevt.
Och varför jag säger cross-promotion är ju för att han är aktuell med någon slags knarkserie på TV4. Han går runt och kollar hur mycket ladd det är på toorna runt Stureplan. Det är en del uppenbarligen. Och jag tycker att det är kul på ett sätt. Å ena sidan har man en nedlåtande blick mot ungdomar i förorterna, i demoniserade orter. Noll tro på dem och deras personer. Noll investeringar i deras liv. Och samtidigt, ett otroligt förtroende i att samma person ska lösa ett massivt samhällsproblem på egen hand.
Ja.
Ja. Det är vad det comes down to. Evin Ahmad, skådespelaren som vi håller mycket kär, har uttalat sig om det här. Och hon poängterar att när hon var gäst hos Malou med sin roman, som vi tycker väldigt mycket om, En dag ska jag bygga ett slott av pengar, fick hon bara fråga nästan om sin bakgrund och hur hon var tvungen att representera en hel grupp i princip. Den roligaste kommentaren tycker jag var från Paul Ströbeck, som jag vill tro att han heter. Jag har sagt hej till honom en eller två gånger. På Twitter tycker jag att han väldigt roligt målade upp det här. Malou sitter med Läckberg i nästa avsnitt och snackar om hur hon borde sluta ta upp mord i sina deckare. Kanske skriva om något mysigare istället. Tar in GV som får läxa upp Läckberg om hur dåligt mord är för samhället.
Alltså jag tycker också att det är beklagligt att ingen, i alla fall inte gjort ett lyckat försök. Det kanske har gjorts försök, men bevisligen inte ett lyckat, att prata lite med Malou hur man ska bemöta människor som, ja, som är annat än vita efter den här katastrofala intervjun med rapparen Joy, om du kommer ihåg den.
Nej.
När hon ska uttala Joys efternamn. Alltså herregud, det måste vi lyssna på. Det lät så här.
Ja, nu har jag bjudit in Joy Mbatha.
Yeah.
Var det rätt?
Mbatha.
Mbatha, det är så härligt att säga. Mbatha. Yeah. Sydafrikanskt namn. Ja. Yeah. Mm. Det låter som en trumma nästan.
Jag tror att Malou liksom tycker att det är lite härligt och lite spännande med andra kulturer, men på ett sätt som jag berättade i förra avsnittet, som läkarna tyckte om min släta slemhinna i magen när jag gjorde en gastroskopi. Det är liksom så här,
det är ett fenomen ett att betrakta.
Exakt, ja. Och det är inte nödvändigtvis bemöta folk på som är jämlikare eller vad man ska säga.
Filmen som leder nomineringarna i Golden Globes är ju Marriage Story.
I realized I didn't ever really come along for myself. I was just feeding his aliveness.
I'll never get to really be his parent again. He needs to know that I fought for him.
Har du sett den by now?
Jag har sett det början.
Gud vad bra, glad jag blir.
Jag måste bara säga att jag var tvungen att avbryta, för jag känner att det är inte en film man ska se på med sin partner. Så jag började liksom kolla ensam, och sen typ kom Kalle in i rummet, och då kände jag såhär, nej, det här ska man nog liksom hålla för sig själv. Jo, men alltså jag tror att det kan bli jätteinfekterat att sitta och kolla på den med sin respektive.
Det här är jätteintressant. Jag tror att det är olika skolor här, att det kan finnas något bra i att se den med sin partner, för att det kan lyfta locket.
Förlösande.
Lyfta locket på ett och annat. Men vad intressant, du stängde av när Kalle kom in.
Ja, men det sätter ju igång grejer.
Ta lite tid.
Men sen är det också att Adam Driver är på TV. Det är också känsligt i mitt hus.
Han vet vad som för sig går i ditt huvud. Så att säga. Ja. Vi har laddat som fan i den här podden inför den här filmen. Alltså Noah Baumbach återgår till dysfunktionella relationer och familjer som vanligt. Och han ville göra en kärlekshistoria av en skilsmässa, har han sagt. Det hör till att Noah Baumbach själv skilde sig och baserade på något sätt historien på den upplevelsen. Han skilde sig från sin 57-åriga fru. Han är 50. Han är ju nu ihop med 38-åriga Greta Gerwig. Varför jag säger detta kommer ni förstå. Det har varit så mycket tramsigt om, gud, om man gråter till den här filmen. Jag tycker att det är ointressant. Och jag tycker att filmen var inte alls så
Vänta, varför tycker du ointressant om man gråter?
Vad är det för platt person? Alltså, det är inte det enda man kan säga. Jag tycker inte det här var en i sig deppig film, menar jag. Jag tycker det finns så mycket mer i den här. De är väldigt bra på att visa upp det skaviga i var och en av de här personerna och deras relation och deras tillvaro. Och jag tycker att det finns ett par scener som är lysande. De har ett breakthrough-bråk i ett hotellrum där de säger allt om allt jag vill att säga om varandra, när du vet man inte har någonting att förlora längre på att vara så där brutalt ärlig. Jag kommer göra så här, jag kommer utgå från två frågor som jag kommer absolut inte få svar på, men jag tänkte utgå från två frågor. Och för det är så mycket som jag än tycker om sekvenser, stunder, ögonblick i den här filmen, stämningar, så är filmen som helhet inte så bra som den hade kunnat vara. Fråga nummer ett. Hur gick det här då, Scarlett? Hur, alltså, varför utsätter sig Scarlett Johansson för att spela mot Adam Driver i en sån här film? Av det du såg, vad hann du uppfatta av skådespeleri till exempel?
Jag får liksom känslan av att hon typ fular till sig lite grann. Och gör en seriös roll. Är du med på vad jag menar då? Alltså 100. Den här klassiken. Ja, som många, för att hon har, alltså många skådisar gör det här. Liksom någon gång i sin karriär. Och det är väl fine. Men jag fattar liksom inte för varför det är så himla... Alltså hon har så här fruktansvärd styling. Och jag tycker ändå att det är något. Och han har också det. Och jag vet inte om det är något som Noah Baumbach liksom har gjort medvetet. Men de har så fruktansvärt ful styling, båda två. Och så säger de, det är som scenen, filmen öppnar ju med några scener där de berättar vad de älskar med varandra. Mm. Och då säger hon att han är så här, att han klär sig så snyggt. Man bara, alltså han har en så illa sittande skjorta alldeles nyss. Så att det liksom helt, jo. Ja, det kanske blir bättre, inte vet jag. Men det, jag vet inte, det är någonting med det där. Att det känns som att så här, hon ska spela en seriös roll. Mm. Och då är det oförklarlig... Liksom, jag vet inte. Jag sitter med det i alla fall och tänker, varför är det så här?
Så här tror jag.
Det är inte så att jag menar att hon måste vara ett pretty face. Utan det är bara så här, det är konst. Alltså det är konstigt. Det är så alldagligt att det är konstigt. Förstår du vad jag menar då?
Ja, men jag tror att Noah Baumbach kämpar med att göra två gigantiska filmstjärnor vardagliga. Alltså jag tror att lite av stylingen är just det. Sen tycker jag att Adam Driver kan aldrig vara ful. Och det, någon måste säga det. Och just nu är det bara du och jag som är i en konversation. Du är ju gift med en man som klär sig i cowboystil. Den ska vi bara lägga in här. Som en preferensförklaring.
Jo, men alltså det gör han jävligt bra. Adam Driver i det här.
Ja.
Det ska sägas objektivt.
Nej, men
det är så här, jag är liksom förbannad på det här, för jag tycker det tar för mycket fokus.
Okay.
Att det är så här, man bara, varför har de gjort så här? Du märker att jag är typ upprörd, men det kanske säger mer, alltså absolut säger mer om mig.
Tror att alla tänker på det här. Jag tror att just med Scarlett Johansson, det har ju hänt väldigt mycket där, så att säga. Mm. Jag kan gå in på detaljer. I och med att det är bara vi som pratar nu, eller hör det här.
Ja.
Nej.
Ja.
Så här är det. Scarlett är med i känslosamma monologer i närbild. Hon har klippt till sig en bekväm, liten kort frisyr. Och det har ju hänt någonting på överkroppen också. Jag vet inte hur mycket jag ska behöva säga det rakt ut, men ungefär runt, det har tagits ut någonting gissningsvis som har legat där mitt på överkroppen.
Va?
Och det är ju ofta, det är en spekulation. Det är så här kan jag säga. Jag citerar bara en spekulation som pågår i tidningar. Och så här, hon har ju utmärkt sig tidigare att vara liksom nästan ett sexuellt väsen. Och det tror jag blir tröttsamt till slut. Och jag tror att som en coping method, ett eget sätt att få ha flerdimensionella roller och vara en flerdimensionell person, inte bara göra såna här Avengers-roller, är att hon gjorde sig av med egna eller fabricerade liksom byst saker. Kort sagt. Och det här är ju en vanlig sak när man vill, just som du säger, sorgligt nog, tas på allvar på ett annat sätt. Scarlett har ju aldrig fått en Golden Globe eller en Oscar. Och då åker kniven fram, tydligen.
Men vad fan?
Jag tycker att det är sorgligt. Jag tycker det är sorgligt.
Att man inte kan, men bara, ha bara en lite taskig BH istället.
Nej, men jag tycker jag fattar henne dock. Alltså, förstår du vad jag menar? Jag fattar det som en coping method. Att hon
jag fattar också
den här rollen.
Och det är ju klart superstörigt att jag sitter här. Men jag snackar
jag håller med.
Så här plutiga mun och sådär. Utan jag menar bara att det är någonting i the fashion som bara känns så här, vilka ska de ens vara? För att de ska ändå föreställa typ ett ganska framgångsrikt par i New York. Jag köper inte ens det. Alltså, förstår du? Jag blir så här provocerad av hur lite New York de känns.
Men så här,
i
deras dynamik, maktdynamiken i deras relation, det utvecklas ju väldigt mycket och det utgår från just det du säger. Så här, men Scarlett Johansson skådespeleri, det har vi varit inne på förr, Det är ju inte särskilt rymligt. Så fort hon ska gestalta något tillstånd, någon känsla som ligger mellan gallskrik eller gapskratt, så brister det totalt.
Och, ja, hon kan ju vara trulig, kan hon vara.
Man kan inte kolla på de här scenerna utan att känna irritation och att man bär hennes obehag. Man bär hennes ansträngning. Det tycker jag är
alltså sorgligt. Inte hennes obehag i äktenskapet, utan hennes obehag när hon spelar den där rollen.
Ja, det skaver. Ah, okay. Det ska bli kul att se henne i Jojo Rabbit och hur hon gör sig där. Men när jag säger det med att utsätta sig, Adam Driver är ju kanske den mest lysande skådis vi har just nu. Och det har hänt på bara 4-5 år att han har fått de här rollerna.
Men får jag säga då, bara för att ta ner honom lite också då? Nej, men jag, alltså han är ju väldigt skådespelarskådis.
Ja.
Tvärakast. Sådär. Han är ju liksom väldigt så här animerad. Men, ja.
Jo, alltså det, men det är också en konst. Jag fattar det. Du kommer se, det finns några scener där han verkligen är det lilla skådespeleriets leading man också. Och just de här känslosvängningarna kommer du få se väldigt, 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 väldigt mycket mer av när det kommer, när det eskalerar. Men det är synd med Scarlett.
Men du, får jag bara fråga då, varför tror du, för hon, nu kollar jag, hon är ju ändå nominerad för till en Golden Globe. Hur tror du det kommer sig? Är det bara för politik?
Hon har varit nominerad förut, och sett till andra filmer så gör hon ju en okej insats. Jämfört med Adam Driver, ja. Och därför skär det sig i deras scener. Och framförallt scenerna med Laura fucking Dern. Har jag. Så här, Laura Dern är med som den hollywoodianska, massiva, amazonaktiga skilsmässoadvokaten. Skitintressant. Här alltså känner jag att det finns det här platt lean in feministen, TED-takande, brandtalande branschfeministen, om du förstår vad jag menar. Och inte sällan med liksom förakt från regissören, typ att hon pratar om hur mycket hon älskar grönkålsallad. Förstår du vad jag menar? Små pokes som försöker visa på att han tycker att det här är en ganska vidrig schablon i samhället, helt enkelt. Men hon bär väldigt snyggt, och det blir nästan som en satir faktiskt.
Hon är alltså mer som ett rinnande vatten. Flyter på lite bättre än Skavet Johansson.
Som hon numera är känd som.
Hon kommer heta det.
Ja. Och sen fråga nummer 2, för det här är det viktigaste. Vad hände här då? Noah Baumbach. Ja. Tror du Scarlett och Noah kommer svara mig? Nej. Men det som inte funkar i den här filmen, vill jag ändå dra roten till Noahs person. Så här. Den här filmen, den är så vacker och intagande, och ibland är det så otrolig dialog, och Adam är bara fantastisk. Men den är så fruktansvärt ensidig från start. Perspektivet är så förlegat och tröttsamt från start. Så här, Adam spelar Charlie, teaterregissören, och han målas upp som den här, du vet, pretentiösa, självgoda kulturasketen. Han lever för konsten, Britta. Det som händer i filmen är att Nicole, Scarlett, går dit vinden tar henne i princip. I jakt på liksom bekräftelse och uppmärksamhet. Den djupaste konflikten är det här med New York och LA. Vi får ju se att de med deras 8-åriga son bor i New York, de går i skolan, de har en teater. Och så när de ska skilja sig då, så säger Nicole att hon har fått en pilot, alltså tv-pilot i LA. Och ska åka dit några veckor och göra den, och Kiddo ska följa med. Det är dealen. Så får vi se det som att det här utvecklas, att hon blir en så själlös, självisk money grabber. Hon blir kvar i LA, och Adam Drivers karaktär Charlie tvingas liksom drunkna i pappersarbete och checkar till både hennes och hans advokater, och är så uppenbart liksom offret i filmen. You know? Och skilsmässan blir väldigt, väldigt ful, blir väldigt, väldigt smutsig, och jag såg det här och bara kände, det här var så förutsägbart, och jag ville ha någonting som blew my mind. Är det så
men
fel?
Men är det sant? Så du, nej, det är absolut, det ska du unna dig, men det är ju tråkigt att du sticker alltså ut hakan nu och säger att en film som ändå omfamnas av kritiker världen över är inte all what it's cracked up to be.
Alltså, det är ju en, det är en stark fyra. Men jag är fem stjärnor worthy.
Du är ute efter, ja, jag förstår.
Och tycker jag poddlyssnarna också är ute efter. Jag tycker så här, den filmen är verkligen otrolig, den är jättefin och stark, men just den här utvecklingen, karaktärsutvecklingen och hur han väljer att gestalta den, det var trött.
Gud vad synd.
Gud vad synd. Och så har vi såklart Martin Scorseses 25:e otroligt påkostade film The Irishman.
I know I wasn't a good dad. I know that. I know that. I was just trying to protect all you.
From what?
You didn't see what I see, what I've been through.
I know things they don't know I know.
Så här. Det här, jag hade otroliga förväntningar på den här filmen. Det kanske du har känt. Den är också väldigt,
jag har inte pratat om den.
Den har också fått 5 nomineringar i Golden Globe, ska vi säga. Så detta år fick alltså Netflix 3 filmer i bästa filmdrama. När de inte har haft någon förut i den kategorin.
Så det, den tredje var?
Den tredje är The Two Popes med Anthony Hopkins. Så det är ett otroligt år på så sätt. Men jag har varit så sugen på den här filmen ändå, på grund av Scorsese, De Niro, Al Pacino, Pesci. Alltså jag gillar ju den här sortens maffiga, episka filmer. Och det här är vad den här filmen är. Det här är en konventionell, icke-uppseendeväckande historia. I 3 faser. Framför allt kring facket och maffiamannen Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa var en man som var lika känd som Kennedy, säger man på den tiden. Och ledde facket. Han var liksom arbetarnas man, men levde ändå i ett överflöd. Och det framkom sen i hans liv att han hade väldigt märkliga ties till maffian. Och han försvann också. Och det här adderar till någon slags mytbildning kring det försvinnandet. Det känns som att Scorsese nästan ville göra en Tarantino, en slags historisk tillbakablick på en känd historia. Men det kommer inte dit. Det är inte så bra. Och då även här har jag 2 saker jag vill ta upp med Scorsese. Att dataanimera en 80-årings ansikte, vad får man då?
Nej, men det här såg jag att du hade lagt upp på Insta.
Ja. Du får en 80-åring fast med datoranimerat ansikte. Du känner till det här att Robert De Niro är med i 3 olika faser av sitt liv. Det är liksom ålderdomshemmet, det är när han kanske är 60 och det är när han också är så här ny i branschen, 35 säger vi. Och de här 35-årsscenerna, åh herregud, det är så plågsamt. Det här är en väldigt påkostad teknik, ska vi säga också. Det är oerhörda pengar har lagts in i att skapa den här tekniken och att tillämpa den på varenda scen där han ska vara så här ung.
Var det inte Samuel L. Jackson som var först ut med det där i någon Avengers-film?
Jo, va? Jag tror att det var Mrs. Marvel. Eller, jag känner till det, jag har sett det. Men det är så plågsamt tydligt att De Niro är 80 i de här scenerna. Kroppen är ändå 80 år gammal i scenerna. Och jag fattar inte hur de har gjort det här. För så kroppen stolpar fram, benskört, stelt, hoppar fram, trippar runt. Och när jag såg den här kom jag på sminka en gris. Kopplingen finns det ju. Men jag tänkte också, vad är det motsvarande för kvinnor? Jo, alltså att sätta sillisar på en 80-åring. Hur skulle det se ut? Nummer 2. Varför var det här nödvändigt? Frågetecken. Alltså, jag vill att det här skulle vara mina 2 största filmupplevelser i livet. De här 2 filmerna. På riktigt. Ja. Ja. Jag satt kvar med ett stort varför. Alltså vi är på...
Men det är ju väldigt mycket att leva upp till. Alltså för jag tänker så här, om man kan kanske dra en liten parallell till ditt CGI-hat här med hans face. Att det liksom bara blir en sminkad bajskorv. Att jag, när jag såg det, så tänkte jag så här, så farligt var det ju inte. Men det var ju för att ingången var, kolla vad fult det här var. Då hade jag helt plötsligt, var det fult eller inte? Och då är det ju, jag menar, du går ju in i de här med väldigt höga förväntningar. Så är det liksom, är det ändå, är ditt instrument kalibrerat efter vad, vad liksom en gemene man och kvinn kommer tycka? Är du med vad jag menar?
Men så här, den här filmen är 3,5 timmar lång. Det visar sig att 18% har sett klart filmen första veckan. Vi börjar där.
Jag kan säga såhär, alltså våran, att de ens går ut med sådana siffror, ja, Netflix.
Våran podcast har alltså bättre rate än Scorseses senaste film.
Ja, men det... Ja.
Och en annan sak som hör till det här faktat. Paramount Studios, filmstudion, tackade initialt nej till filmen.
Intressant.
Och då känner man så här. Netflix jakt på Oscar och Golden Globes. De ville ju få för Roma här förra året, och de fick ju för till exempel utländska film och bästa regissör såklart i Cuarón. Men de ville ju ha best picture. Och då känns det som att Scorsese fick fritt fram här. Att när han då fick gå från Paramount Studios till Netflix och bara sa, jag vill göra en så här och så här lång film, det här manuset som är så här otroligt platt och intetsägande. Och de var så här, vet du vad, du är fucking Martin Scorsese. Det känns som att det var konversationen. Och så här känner jag, alla idéer förtjänar faktiskt inte att göras.
Nej.
Bara för att det finns oändligt, men bara för att det finns oändlig data att fylla på nätet med rörlig bild, så behöver det inte göras. Det där filtret behövs. Det där liksom gamla filmstudioprocessen kan vara nödvändigt ibland, känner jag.
Att några får dö bort, menar du?
Men kill your darlings, efter också någon liksom kreatörssyfte. Det här är apropå det maktskiftet vi har nämnt förr, att liksom, kreatör kontra plattform. Alltså när Kanye är med oss Letterman, då är inte det som det var på talkshowen förut, där Letterman var Big Boss, utan det är på Kanyes villkor. Mm. Och även här, att det är så på Scorseses villkor att det var några nödvändiga fixar och faktiskt trimningar som aldrig gjordes med den här filmen, verkar det som. Mm. En annan grej är att medianåldern på just den här filmen var 49 år. Och Netflix har i övrigt 31 år som medianålder.
Gäller det, hur är medianålder, alltså på tittning eller
tittning?
Är det det du menar?
Ja. Tittning.
Intressant.
Och så jag ser det som ett sätt för Netflix att balansera ut sin demografi, att få lite press och PR och förhoppningsvis lite priser till skådisar med i filmen. Robert De Niro inte ens nominerad till Golden Globe. Det säger allt, tycker jag. Al Pacino gör en mycket bättre roll i den här filmen dock, men så pass platt var den. Och så här, då känner jag bara så här, från Taxi Driver till att rulla ut ur bild i en senior permobil. Hur känns det, Martin Scorsese?
Men, tusen tack för att ni lyssnar även den här veckan. Vi är superglada för det.
Ett år gammal podd!
Ja! Woo!
Puss så mycket.
Ha det så bra.
Adjö.
Vi hörs nästa vecka.